Nyttårssalget i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Det var min bror som spelade för mig. Och det var Can I Play With Madness.
Det var det,
ja. Ja, och jag kommer ihåg liksom när den bara startade. Can I Play With Madness? Så liksom bara, åh, gud, vad är det här?
Kanske skru på record med allt det här, med detta här, med preken här.
Vi är igång faktiskt.
Så bra.
Ja, jag tar upp allt det. I tillfälle det dyker upp något brukbart.
Det är ofta man säger de bästa grejerna när det är off camera tyvärr.
Ja. Men det är ingenting som är off camera här. Allt är med.
Ja, det är bra.
Men rockar ju och hänger ju väldigt samman med blues, så det kan vara att det är därför. Alltså det är ju hjärterytmen och det ligger ju väldigt naturligt att säga lite det.
Ja. Och det är många som inte ser sammanhang mellan blues och metal, men den är rimligt tydlig, särskilt med Sabbath och ganska mycket Maiden för han ene gitarristen är otroligt bluesinspirerad.
Mm. Ja, Maiden definitivt. Sabbath självklart. Sabbath är speciellt band oss för det hur kom de ifrån egentligen? Eller förstår jag att det är från blues, men det är det verkligen att göra en egen vri på bluesen.
Steiket av, vi är igång alltså. Vi är igång. Ja. Är du klar för att börja episoden? Kör på.
Kör på.
Kjetil Nernes och Karin Park, hjärtligt välkommen till Gammal Maiden.
Tusen tack.
Tack för det.
Jeg har akkurat hatt et gjensyn med den musikken som ikke ville dø dokumentaren. Men det jo noen år siden, så spørsmålet hvordan har dere det nå?
Oi,
ja. I dag.
Vi har det fint.
Ja, vi har det veldig bra.
Det føles som om det har gått oppover og fremover. Det är nästan 10 år sedan den dokumentären faktiskt.
Ja, du fick ju kräft och trodde ju faktiskt att du skulle dö. Ja. Och så kommer du in dörra här och så ser du akkurat kommit från USA, travel för du har kört dig från Stockholm och hit. Sliten eller?
Ja, det blev väldigt många timmar så nu blir väldigt förvirrad av hur den är egentligen.
Ja.
Men jeg tror at det gjør meg godt. Har noe å holde på med, ja. Så jeg reiste til USA for å hente noen gitarer. Sånn kan jeg nå bruke tiden.
Kjetil har vært i USA og hentet sin drømmegitar.
Ok, hva er det? Hva er drømmegitaren for Kjetil?
Ja, det var en Travis Bean-gitar.
Ok.
Og den, ja, det var drømmegitaren faktisk. Den har jeg drømt om siden jeg startet band for 100 år siden. Og så nå har jeg fått den, og så hentet jeg jo noen av Alain Johannes sine gitarer, som han vil ha i våre studio, og det jo våre produsent Alain. Så de gitarene der, de er noen veldig kule custom-gitarer, som han har spilt med på noen kjempe store konserter.
Han spiller på Wembley sist.
Han spilte på Wembley, men den inne, ja, faktisk.
Så det gøy. Så du, ja, det sitter litt, for nå har du fått tak i...
Ja, det sitter rock I de gitarrene der.
Ja, fy flate.
Men Kjetil sa, altså, om jeg noen gang skal kjøpe min drømmegitar, så er det vel laks nå, er det ikke? Så han slog til, det tykte jeg var bra. Så nå er alt på plass innenfor turné og alt.
Og albumslipp.
Yeah.
Gratulerer med et fantastisk album. Dere jo årabrått, dere har også en trommis. Jeg så dere sammen med Spider God på Rockefeller, var helt... utroligt bra. De som inte har hört Årabrott, här ett lite gott gammaldags potpurri som har satt samman av något av det synes är tuffast med det sista albumet som kommer nu.
Yeah. Fuck
you. Det er lekent og jækla tøft. Har jeg forstått det rett at dere bor i en slags kirke i Jura, det heter i Sverige?
Mm-hmm.
Det er jo nesten litt sånn englagård. Det er jo sånn som vi egentlig har drømmer litt om, å få bo i et sånt hus. Det er sånn gigantisk hus.
Ja, det er faktisk det. Hver gang jeg blir litt blind når man bor der, men sen når man har vært borte og kommer hjem, så kjenner man alltid bare, oi, bor vi her? Det er fint. Jeg vet inte om du har sett We Want Blood-videon, men den kyrkan som är i bakgrunden när vi står där i början, det är där vi bor.
Ja.
Den videon är liksom gjord bara runt hörnet för oss.
Och då är gift, ikke sant?
Yep.
För jag tror det var någon bryllup i den dokumentaren.
Mm.
Det som är lite artigt då, för när jag såg dig på scenen, du med den svære hatten din, Kjetil, gigantisk hatt, og kostymer på et vis, eller i hvert fall klær som fikk meg til å tenke på maleriet American Gothic. Og så søkte jeg på det på Google, og så ja, var det noen andre som har tenkt den tanken før, tydeligvis. For musikken deres kalles litt sånn Norwegian Gothic, kanskje litt basert på den. På det bildet, eller? For den kirka deres ligner litt på det huset som bak det ekte. Det ikke et ektepar, det en bonde og en datter på bildet. Det ikke vindusstilen? Ikke den litt gotisk på den kirka dere bor i?
Jo, men det jo det.
Ja.
Det er merkelig til alle de der sakerne vevs ihop, liksom. Vi har vel...
Ja. Det tilfeldig?
Ja, jeg vet ikke om det bare faller på plass sånn, egentlig. Det er vel...
Ibland så känns det som att det bara är sån där, du vet när vi var i USA på turné så var det några som sa ah, det känns som att vara liksom på en någon slags märklig liksom gudstjänst med er med, och Kjetil är som en sån snake handler präst och
ja.
Ja, då plockade vi upp det lite så hade vi det med i en video och sen ja det lignar alltså det är liksom bara sån där man plockar upp lite saker här där som man liksom bara adderar till mixen på något vis så vävs det fram någon slags liksom värld som vi försöker att liksom bygga så att vi ska kunna få vara i den och få vara oss själva på något slags vis som folk kan förstå.
Mm. Ja, det är lite som att vara i en menighet när du går upp på scenen där och stå och se på hur de beväger dig och det är lite sån preacher-aktig.
Det blir sån, men så är det inte helt skuespel heller då. Det är ju det kläderna man har på oss på scenen är ju det med gifta oss i.
Ah, okay.
Så på många måter så är det ju bara en förlängning av oss vårt eget liv är det väl egentligen för det är ju korset som man har i bakgrunden som är sån lyskors men det är ju det korset som hänger på väggen där i det här missionshuset det är ju sån det är ju som ett bedehus jag ville kalla det ett bedehus de kallar det för missionshus men det har den kyrkesalen kyrkerummet och det är ju där man spelar in och som brukas som studio
okay.
Och det är där man har spelat in Of Darkness and Light, den nya plattan.
Ja.
Men jag tror att det är, med Årabrås så är det så att alltid så tycker folk att och det är så konstig musik och vad är det här för någonting? Liksom. Därför så tar man ju, man försöker ju berätta historien om sig själv men via sådana referenser som man drar in liksom så att folk ska fatta vad det handlar om. Och det känns ändå som att nu så börjar folk liksom skapa sig en bild om vilka vi är som stämmer ganska bra med så som vi är. Det är alltid lite överdrivet såklart, men det måste man göra om man ska.
Det tar lite tid att få etablerat för publikum vad ett band är, och bli känt då. Karin, du var ju och är ju väldigt känd för din karriär för Årabrott. Vad skedde med det? Mötte du Kjetil och så bara, nej, nu vill jag göra ting sammen med han og bli Årabrott?
Nej, verkligen inte. Jag har ju när vi mötte så var ju jag alltså borta hela tiden och gjorde grejer och han var borta hela tiden också men när Kjetil fick cancer så hade vi liksom inte sett varandra så väldigt mycket. Alltså då hade vi sett varandra en gång på 4 månader kanske. Och då kände vi att om vi ska, om Kjetil överlever den här grejen, så är det roligare att vi gör saker tillsammans. För att annars har vi plötsligt levt i 10 år och knappt sett varann.
Mm.
Och det var inte det vi ville. Så därför bestämde vi att när Årabrott gör grejer så åker jag med. Och när jag gör grejer så åker Kjetil med. Så det var så vi gjorde. Och jag har ju gett ut min musik parallellt med Årabrott hela tiden. Och egentligen försökt att hitta en bra balans mellan att göra grejer med Årabrott. För först så hade inte jag, jag har ju spelat på flera av albumen, men jag har inte haft tid att åka med live så. Men sen så till slut så tror jag vi bara bestämde att ja, men nu kör vi.
Det var när pandemin kom så fick jag faktiskt äntligen en paus till att tänka över en del ting som kanske borde vara tänkt över länge för, men som är vanskelig för att du är liksom i den där karusellen av alltid nästa konserter, alltid nästa festivaler, alltid nog nästa. Så där fick jag en paus, då bestämde man sig för att nu är det oss två som är bandet.
Mm.
Och så plus live trommeslagare självklart. Och det är också klädd i kvitt och med korset bak oss och med har våras gospel och det är rock and roll. Och så får det bli. Och du har ju funnit din inre rocker du, Karin.
Ja, det. Vem hade trott det?
Ja, men den har varit där och den är stark och den är vill.
Ja, men det är faktiskt roligt för jag växte ju upp med bland annat Iron Maiden via min brorsa och var verkligen fick en ganska grundlig utbildning i rock och var ju liksom egentligen mer en rocktjej från början. Det var bara det att de låtarna jag skrev var ju mycket mer poppiga och det är de ju fortfarande. Jag älskar ju popmusik, men faktum är att jag trivs väldigt mycket bättre i rocken som bransch och bland folk som håller på med rock. Det är liksom en annan frihet och en annan liksom en annan attityd som passar min personlighet mycket bättre. Så att jag är glad att jag får vara i båda. Men ibland är det lite svårt att hitta tiden till bägge. För att, men i och med att jag kan skriva min egen musik och Kjetil skriver nästan all musik i Årabrott så behöver jag liksom inte tänka på den biten så mycket.
Ja, men här är vi vid kärnan av gammal Maiden. För nu må vi finna ut hur det här mörke kommer fra, hvor er inspirasjonen dere, så vi kan starte med deg, Karin. Husker du første gangen du hørte Iron Maiden?
Mm. Det kommer jeg faktisk veldig godt ihåg, og det var min bror som spelade for meg, og det var Can I Play With Madness.
Det var det,
ja. Ja, og jeg kommer ihåg liksom når den bare start, Can I Play With Madness? Så liksom bare, åh, gud, hva er det her? Men han elskade jo virkelig Maiden og spelade det hela tiden. Men det var egentligen Metallica som var det allra som var min brors allra första möte. Jag tror det var Master of Puppets som han liksom första gången han hörde sån musik och bara stod med sina kompisar böjd över skivspelarna och bara wow liksom. Men Maiden kom inte långt efter. Så det var ett uppvaknande som han var väldigt villig att dela med mig också.
Ja, vi snakker 1988, Seventh Son of a Seventh Son. Jeg har lyst til å høre den åpningen, for du beskrev det så bra. For man får et sånt der, shit, når man hører det her da. Can I play with madness? Ja. Det kubjelle, og det spilles på alle strenger. Som det synt da, vet du.
Ja, visst. Og det som er så roligt er at i det lilla klippet der, jeg har jo spelat med min bror i 10 år, han er jo liksom rocktrummis også. Han har for øvrigt spelat på en av våra brottskivorna. Men han, altså, bare det lilla klippet så hör jag trumstilen er så lik hans. Eller det er der han har tagit trumstilen.
Ja, han har plockat upp från Nico McBrain.
Det låter exakt som han. Ja, det är komiskt hur det kan plockas upp sån.
Det tror jag är en man som har inspirerat ganska många trummisar alltså.
Det tror jag.
Kenneth Kapstad i Spider God är ju gigantisk Maiden-fan och spelar ju som en gud han också.
Ja.
Men over til Kjetil, kan du huske det øyeblikket eller når du fikk høre Iron Maiden? Jeg vet ikke, hvor gammel du?
Ja, jeg følger jo i, altså, i kveld. Følger,
I kveld?
Ja, fordi at det ble, det som...
Jeg Han på amerikansk.
Ja, jeg fulgte 12. oktober. Men vi feirer min bursdag I dag på Lyttefesten på Vaterland, det jo egentlig det da. Ja. Så det blir I kveld over klokka 12. Det ikke I dag, det I morgen.
Og da, det...
og da ble jeg 44. Jeg født I 1979.
Ja.
Men jeg,
husker du første gangen da?
Ja, jeg husker faktisk første gangen jeg går. Men jeg var, for meg var det helt annerledes, for jeg var veldig interessert I egentlig alle typer av musikk utenom Metallica og Iron Maiden og disse her. Jeg ble jo interessert av musikk ganske sent egentlig, så det var midt i høysesong for grunge på 90-tallet. Så jeg var jo veldig, kan man si, interessert I de bandene der. Nirvana og etter hvert Melvins og disse her mer sludgy og heavy grunge-bandene da.
Mm.
Som på en måte ikke helt Iron Maiden. Men nå jeg fra Haugesund da, og der det mye godt Maiden-blod ute, og, kan jeg jo si. Og det jeg husker, så det var på fest der. Så indirekte så kan jeg jo si at jeg har vært inspirert av Maiden på den måten at mange av de festene der var det var ganske hardcore egentlig. Det var mye sånn hjemmebrent og... Og drugs, altså sånne cheap drugs, GHB, og jeg husker det var mye av, som jeg så rundt meg allerede den gangen, hadde sånn negativ effekt at jeg bestemte meg når jeg var 18 år, at jeg aldri skal røre noe av det her, ever. Men soundtracket til det her da, jo Maiden.
det så bra. Ja. Det en veldig fin
Så jeg husker ikke akkurat den låten her da, men Run to the Hills husker jeg veldig sterkt der liksom en gjeng med sånne bajaser på I Haugesund på 90-tallet fulle av grusom drugs som høye og opp på tak og det vet du liksom sånn. Og da var det Run to the Hills og annet av Maiden og lignende.
Så du slo opp med alt av drugs og heimbrent også, eller?
Ja, nå var jeg borte det etterpå, men en prøvde å slå opp med det, ja.
Men en pils går jo greit.
Jeg tycker du ska berätta historien om hur du började spela gitarr, för den är inte riktigt lika rumsren på tal om att få kontakt med hembränt.
Ja, jeg måtte vel, mamma ba meg, jeg ble grounded for et halvt år, tror jeg fikk, for jeg kom hjem, jeg husker ingenting.
Kjetil ble hemkjørt I en trillebår, og da ble hans mamma veldig arg, og fikk han husarrest. Men neste helg ble han hemkjørt I en trillebår igjen, og da fikk han husarrest I et halvt år. Da så du börja spille gitar, eller hur?
Ja.
Og du hadde husarrest, og så hadde du bare en gitar som du plukket opp, eller?
Ja, det husker jeg ikke helt faktisk om det var, kanskje det var bestefar min sin, men det var noe sånt. Så jeg lærte meg Nirvana-sanger på den måten der. Så bare, jeg husker far min brølte opp fra etasjen under, jeg bare, stem den jævla gitaren! Jeg kunne ikke stemme gitar, jeg kan fortsatt ikke stemme gitar, men det var sånn det startet, ja.
Det derfor vi gifte, jeg kan hjelpe seg til å stemme gitaren.
Ja, I den her dokumentaren da, som ligger på YouTube faktisk, bare å se den for hvem som helst, når som helst, der kommer det frem at du inte nylig ikke visste forskjell på dur og moll, eller hva det konseptet dur og moll var for noen ting.
Ja, det kan godt være.
Jeg tror Etter at du har laget musikk I 15 år eller noe sånt.
Ja,
det interessant. Der noen av oss. Jeg var nå I USA og besøkte Brian, som lystmord. Han var jo på samme måten. Han en sånn ambient, en av de første som begynte med sånn dronemusikk.
Ja.
Tidlig på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet utover, og han nå jo på akkurat samme måten. Men ja, det en annen innfallsvinkel, kan jeg vel si. Jeg vet ikke hvordan jeg tenker det sånn, men jeg føler jeg har... rock I blodet helt og holdent. Så ja. Noe må det jo være av musikalitet også.
Men når du liksom senker tersen og bare sånn det var tøft, og så bruker du det. Det er ikke sånn bevisst at det er en mollakkord, liksom.
Kanskje ikke. Det har blitt bedre med tiden, da. Det skal du si.
Altså, det er bare en annen innfallsvinkel. Det er først når man börjar kommunicera om musiken och ska försöka förklara för varandra vad man gör. Det är ju då liksom dur och moll behövs, men annars behövs det egentligen inte.
Så Karin, du förklarar ju i musikalske uttryck och är mer... bruker mer bilder på det og referansepunkter veldig mye da. Jeg utrolig interessert av rock'n'roll, jeg har tenkt på det. Det har liksom gått opp for meg med tiden og hvor jeg elsker jo rock'n'roll. Det jo det jeg holder på med. Og det ganske variert også. Du ser vinylsamlingen hjemme, det går jo fra det ene til det andre, men det rock det jeg snakker om.
Åh, ja, kan du huske det øyeblikk For min del så fikk jeg jo mye sånn Dire Straits, Bruce Springsteen gjennom pappa og sånt, men det var jo liksom når noen satt på Iron Maiden at det bare, ja, det her nå jeg ferdig, jeg solgt ja, det var, Hva var det bandet for deg?
Ja, det var Nirvana.
Det var det,
ja. Ja, det var det, for det var akkurat den tiden det var, og jeg var sent, jeg startet utrolig sent, jeg begynte å spille de her episoderne med den trillebåren, da var jeg 15 så det var samtidig, det var liksom drikke og alkoholen pluss rock'n'roll som dukker opp der samtidig.
Det er jo alvorlig det her egentlig, men jeg nordtrønder, så jeg synes det kjempeartig med folk som blir driting så får husarrest. Det artigste jeg vet.
Ja, det var i hvert fall en historie jeg kunne fortalt da, i hvor mange år etterpå, så det var, jeg synes altså, det er det samme i Haugesund.
Haugesund, ja, jeg har en kollega fra Haugesund borte I gangen her og, ja, ikke så veldig hard på festing og sånn kanskje, jeg har sett for meg Haugesund som kanskje litt mer sånn pietistisk og ikke så ikke så mye heimbrent
Nei mer narkotika kanskje I hvert fall var det så og problem med heroin og så videre men jeg vet ikke heller jeg bare en fyr som tilfeldigvis kommer derfra. Jeg kjenner det fortsatt. Jeg kjenner vinden og regnet og 13 grader til jul og 13 grader på midtsommer. Og...
Ja. Altså, vi bor I Sverige, men Kjetil bare en norrman I exil. Han har 2 vänner I Sverige, begge är norska. Begge de pratar svenska med Kjetil. Han skulle aldrig finna på att börja prata svenska. Han är bara en norrman som uppehåller sig tillfälligvis I Sverige och har några barn som bor där.
Ja, men det är sån det ska vara. Jag är trönder I Oslo. Jag ska inte börja snacka annorledes på grund av det.
Nej. Ja, men det följer gör ja, men en gör våras mission.
Ja.
Och det är detta här som har blivit min mission, det är att göra rockmusik I all slags forskjellig rockmusik och för att få det här till så har vi skapat vår egen världen som då är en blandning av Norge och Sverige, skandinavisk rock.
Mm. Det är jäkligt bra. Det får några fina historier från den tiden där du skönt att det här var greja och Kurt Cobain da, heroinist, og du holdt deg unna det, men du har tatt med litt av mørket hans på et vis.
Ja, jeg har tenkt egentlig litt på det der, at, for det gjelder vel alle som var unge på 90-tallet. Det var jo en del sånn der I hate myself and want to die jargong, selv blant de som ikke var så rocka. Og det en interessant greie egentlig, jeg vet ikke hva, da må jeg sikkert snakke med noen som... Någon psykolog eller någon som kan det där faget där bättre än mig. Men att den fick med sig den bagagen, det har väl kanske gjort gott för själva musiken på en eller annan måte, men kanske inte så bra för ens egen del.
Jag tror att både jag och Kjetil har slitit under I hate myself and I want to die-mantrat och samma för många I våran generation.
Ja.
Det är andra problem nu men det är definitivt en liksom en något som präglade våran
grejen tog med sig. Och sånt var det för våra vänner också. Så jag vet det så.
Jag tänker hur växte du upp Karin? I Sverige?
Jag växte upp I Sverige fram till jag var 7 sen flyttade jag till Japan med hela min familj I 3 år och sen när jag kom tillbaka därifrån så förstod jag ju liksom att världen var stor. Så jag flyttade ju hemifrån. Jag flyttade till Stockholm när jag skulle fylla 16 och gick på musikskola där. Så yes. Sen bodde jag liksom, ja, på massa ställen i 17 år innan jag återvände då till min lilla bygd. Men ja.
Yes. Hur var det då du hörde Can I Play With Madness då?
Nej, det, alltså, det var ju typ när jag var, vad kan jag ha varit? Kanske 10 eller 11 eller något sånt. Alltså när Kjetil började lyssna på musik, då hade jag vetat att jag skulle bli artist och stått på scen i typ 10 år redan. Så jag var ganska tidigt ute med liksom allt sånt. Mycket tack vare min brorsa då. Men jag hade ju musiken väldigt tidigt. Jag var extremt intresserad av att stå på scen från en ålder av 2 år. Och faktiskt mitt första uppträdande var i den kyrkan som vi nu äger. För jag växte ju upp i kyrkan och var liksom så med min familj. Och sen när den kyrkan liksom blev inaktiv, och jag har liksom alltid älskat den byggningen och tänkt att någon gång skulle jag vilja liksom göra någonting där. Och sen när jag mötte Kjetil och liksom, jag vet inte, jag hade egentligen inte trott att jag skulle bli varken gift eller få barn. Jag trodde typ att jag skulle vara själv hela livet. Så jag tänkte kanske jag kunde bo där någon gång. Men sen när han ville flytta dit med mig, det passade liksom så perfekt. För att Kjetil var också liksom det motsatta av det kristna som jag kom ifrån. Så det kändes perfekt att flytta dit med en så pass hedonistisk person med ett äkta punkrockhjärta liksom.
Yes, det är en perfect match.
Ja.
Är du framdeles religiös eller har du, hvordan?
Nej, jag har aldrig varit religiös så, men jag skulle säga att jag är en sökare av dimensioner. Men jag är inte så intresserad av svaret, nödvändigtvis mer intresserad av själva frågan.
Ja. Oh. Men vad var, du sa att du hade bestämt det. Vad var det, vilken musik eller band eller vad var det som fick dig att skönna att musik, det ska jag driva på med?
Alltså, jag skulle önska att jag kunde sagt att det var Nirvana eller något sånt lite tuffare, men faktum var att det var, när jag var 6 år så såg jag Carola på scen. Och då förstod jag att sjunga är, kan vara ett jobb. Och då bestämde jag mig för att det ska jag göra. Och sen så var det liksom, du vet, så som när man växer upp och ja, jag hade massa idéer om hur saker skulle bli, men sen när jag faktiskt blev artist så blev jag förvånad över hur viktigt det var för mig att ha integritet. Alltså jag tänkte kanske att jag skulle bara kunna bli en så här artist som sjunger liksom whatever låtar och bara, jag menar, på TV och du vet, så som man tänker när man är liten. Men sen när jag väl blev artist så blev jag chockad över hur viktigt det var för mig att liksom få göra det som jag verkligen ville göra och få rätt uttryck. Och det tog tid för mig att hitta det rätta uttrycket.
Mm.
Och sen när jag började i Årabrott, så i början så tänkte jag, jag hade aldrig sett för mig att jag skulle spela i ett rockband. Men till slut så kände jag bara, gud, jag håller på att hitta liksom min grej här liksom. Och nu känns det som att det har verkligen fått slå ut i full blom. Och det känns roligt.
Ja.
Vi har hållit på länge. Vi har...
Hva du har der, Kjetil?
Jeg fant selvfølgeligvis jakka, det hadde jeg glemt. Men her jo en Nirvana sticker, klistermerke.
Du har et klistermerke så, med deg i jakka di.
Faktisk. Og av alle ting, grunnen til det var at jeg hadde lunch med Chris Novoselic fra Nirvana. Bassisten. Og da var det sånn at, for han sa at det var så utrolig masete å være blant folk, på en måte skrive så mye autografer, at han begynte å ha med seg klistermerker som han ga til folk. Så han hadde lommer full med klistermerker, så ga han meg et, så la jeg de lommer der, det over et år siden, men nå fant jeg det igjen.
Ja, for du jo fan, så.
Superfan, det var veldig spesielt å møte igjen sine helter på den måten der.
Hvordan møtte du bassisten i Nirvana da?
Ja, for jeg møtte egentlig alle mine helter på en gang. Det var Taylor Hawkins sin minneskonsert på Wembley.
Ja.
Vi skulle spille inn Of Light and Darkness and Light. våras nya album.
Of Darkness and Light är alltså Årabrotts nya album.
Okay. Så det här var i fjol och man hade satt över en månads tid med Ellen, våras producent. Och då så, så ringte han Ellen upp för det och så sa han att åh nej, det har kommit upp en grej så jag måste göra mitt i inspelningsperioden. Och det är Dave ringt upp. ja, Dave Grohl. Jag ska spela med Foo Fighters på Wembley. Är det okej om jag får gjort det? Det tar en vecka. Sorry. Och jag var ju bara ja, självklart är det är helt okej.
Okay. producenten här alltså han
ja, han ja, spelade ju då i
välrenommerat för att säga så då.
Ja, det kan du säga. Han spelade det var The Crooked Vultures som spelade där. Han är ju med där.
Ja.
Så han som jag sa, selvfølgelig det går helt fint, gör grejen men han syns att det var så kjipt att han skulle ta upp hela uka av det så han sa, bli med så sa Karin att stick du Kjetil och så blev jag med på det här då så då var jag med Len i en uka i London och bodde på detta här hotellet samma alla dessa rockarna och då var det ju hela gängen där då egentligen bara nämn nu. Jag tror inte Iron Maiden var där faktiskt.
Men Lars Ulrich var där.
Metallica var där och
Lars han är överallt vet du.
Han var där naturligtvis. AC/DC, Rush,
Joan Jett.
Ja, och ja, det där Pretenders och Foo Fighters och Queens of Stone Age och så vidare och så vidare. Så då mötte jag ju alla så här, spiste middag med de, hang ut med de.
Helvete.
Gratis bar i uka som kanske inte så bra för någon som är små barns föräldrar och
nej.
Men kom igen.
Och
det tänkte du på där du satt och följde med på.
Bara tänker om jag uppföra mig.
Kitty ringde till mig och bara alltså nu sitter jag här med alla mina
gamla
barndomshjältar och bara käka middag med de här.
Ja, så de mötte en alla de här och det var väldigt speciellt för det var väldigt speciell grej för dig ju för det var ju en minneskonsert och det var väldigt mycket känslor där och det var väldigt fint. Så det var alla ego var satt till sides för den här grejen. Och så det blev väldigt minnesvärdigt för alla som var involverat. Så själv de som har du vet de har ju sett sitt, han där gamle trummisen i Pretenders, han bara I've seen it before, han är gammal punkare från England. I've seen it before. Men det var ju, jag tror de alla syns att det var väldigt speciellt. Så när jag mötte det igen då, för nu har han ju blivit kompis med en del av det så här, så är det ju alltid så att ja, men möttes på Wembley, det shit alltså, för en grej. Och det var ju lite av en grej, och det var ju 90 000 folk där och så detta här. Och det var ju, det var väldigt det var mycket känslor där faktiskt. Själv för dessa här garva rockstjärnorna.
Fy flate. Så medan jag satt hem i sänga för jag måtte väck från ungan och såg det här live på laptopen min och satt och grein mens Dave Grohl sang Times Like This. Ja. Då var du backstage eller vad?
Ja, jag stod på sidan på där och så
ja, men jag såg det live också plötsligt så ser jag bara en fyr med hatt på sidan av scenen så
hvis
ser jag inte på scenen.
Ja, vi ser på dem Crooked Vultures så står jag på sidan där. Vi fick massa meddelanden lite på. Ah, så dig.
Han skrev till mig, jag står här med Paul McCartney. och kika på.
För han var där då.
Ja, Ellen drack vin med han lite på. Ja, så han stod där ja, rätt bak mig och så på det. Faktiskt. Ja, det gjorde han ju faktiskt. Han stod rätt bak mig. Josh Homme stod vid sidan av mig med familjen och så stod Paul McCartney bak och så han där heter han då. Det var någon andra lite mer nyare och hottare stjärnor där också.
Okay.
Men det verkar ha varit väldigt emotionellt. Justin sa ju också att det var liksom verkligen en speciell grej.
Ja, verkligen. Så då fick en värme på den grejen där och det, jag tror att noe av det där fick en på en måte lurt in i denna plata här också, för att hela vibben runt inspelningen var ju det blev Wembley-grejen och det var en väldigt speciell inspelning. Och Eleno sa det att han har gjort hundrevis av inspelningar. Men han följde att det var något speciellt att vara där i kyrka. Han följde det lite som när han gjorde den första platan till Chris Cornell. Som de gjorde väl nästan hela i deras hus i LA den gången. Den här Euphoria morning som ju blev väldigt stor. Jag husker jag hade den på CD.
Melde seg et spørsmål her. Kjetil fra Haugesund jobber med, hva navnet, fulle navnet hans, Alan?
Johannes.
Ja, som har jobbet, spilt med dem Crooked Vultures og jobbet med Chris Cornell og Gud vet hvem.
Ja, PJ Harvey.
Hvordan? Hvordan oppstod det her vennskapet eller samarbeidet?
Ja, det var også en litt spesiell greie, for han hadde jo da, det alltid sånn at låtene begynner å samle seg på et punkt. Jeg jobber jo alltid med det her. Vi jobber jo alltid med det her. Det alt kontinuerlig prosess.
Står du på morgenen, setter på kaffe og begynner å jobbe?
Ja, rett og slett, faktisk. Og nå det virkelig sånn, siden vi har barn nå, så nå det diktert innenfor den, vi har ni, fra klokken 9 til 4, rett og slett. Og da, så det begynner å samle seg opp låter, og det begynner å nærme seg at det, nå det, når man begynner å tenke på at man skal spille dette her inn. Og så hadde jeg en liste med forskjellige navn som var interessante for producent och hvordan den egentlig skulle gjøre det, om vi skulle spille den alt selv, eller om vi skulle være i et annet studio delvis, og så videre. Og så gikk jeg med denne her liste, og det tok litt vel lang tid. Det begynte å bli litt sånn der, jeg begynte å bli litt nervøs overfor, for nå det sånn, klokken tikker, nå må vi bare finne ut av det her, og sette tiden, og så videre. Men ok, bare vente litt til, så kanskje det bare åpenbarer seg et eller annet. Så reiste vi til Frankrike, gjorde et samarbeidsprosjekt, og første kvelden som vi setter oss ned og har middag med disse her franskmennene, så sier han som arrangerte prosjektet at ja, min kompisen min Alain, han bla 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 bla, og sier bare, hva sa du nå? Kompisen din Alain? Ja, kompisen min Alain Johannes, bla bla bla. Aha, for Alain sitt navn var jo på den listen min, og jeg hadde hørt på den Mark Landigan-platen i pandemien om igjen, den siste hans. Ja. Og der jeg kjøpte vinylen, på baksiden står det produced by Alain Johannes med store bokstaver, så jeg fikk det liksom inn det, på en eller annen måte der. Ja. Men da tenkte jeg at her åpenbaringen. All right, kan du sende en melding til din kompis Alain? Så han sendte en melding, og da viste det seg å være perfekt timing, så Alain svarte med en gang. Yes, thanks for the opportunity. Yes. Og så, og dette her altså 4 måneder før Wembley-greia, og 4 måneder før vi bodde sammen i en måned hjemme hos oss. Så det gikk fra null til alt, kan du jo si da.
Ja,
og nå har vi blitt veldig gode kompiser.
Ja. Ja, for det herlig. Så mye sånne ja, sånn tilfeldigheter. Der satt du og pratet, og så blir et navn nevnt, og så, ja. Så
det ha litt med hvordan en fokuserer, og så gjelder det å holde tilbake akkurat til det, timingen er rett, og det er vanskelig, altså. Men her klaffer det fullstendig. Dessuten så det Årabrotts 10. album. Så hadde vi hadde jo bestemt oss for lenge siden at nå dette skal feires. Nå skal vi gjøre et distinkt og gøy og rocka rock'n'roll album. Rocka rock'n'roll. Nej men verkligen och det
Ja men det har du fått det. Det ja, har du också fått det.
Ja men det var verkligen en speciell process också. Det var så enkelt att jobba med Alain. Det var liksom varje dag så var det bara sån vi visste alltid vad vi skulle göra. Det var aldrig gick aldrig tom för idéer eller vad sån där aha vad gör vi nu utan det var varenda morgon som jag kom upp till studion klockan 9 och jag bara hörde liksom låten och bara okej, okay, nu är text. Jag har massa idéer och kom upp till Alain. Han bara, jag har massa idéer också. Bara köp och sätt upp dina grejer så drar vi igång liksom. Och det var verkligen, det var så enkelt.
Han är otroligt flink fyr. Men jag förstår inte varför Dave Grohl och Josh Homme och alla så här ringer han för att få ett sån musical fix. För han är sinnssykt flink.
Mm.
Det jeg har prøvd å spille inn musikk selv, og det rart hvordan et menneske som inne i et rom sammen med deg, faktisk kan gjøre musikken annerledes eller bedre, så føler det i en eller annen retning. Det helt sykt. Ja. Og han en sånn type.
Ja, og han så god gitarrist også, så det jo, han helt verdensklasse. Så det var jo pinlig for meg å stå der og knota med det her.
Dur og mål.
Så ska jag stå där och spela gitarr med han och Och det var en låt som hade lite mer sån fingerspelaktig är stor knutar och till slut så tog man en sträng spelade en sträng av gången. Det är kul att med världens bästa gitarrist som akkurat stod på scenen föran 90 000 folk och spelade den där Jeff Buckley låten som är ju dritvanskligt att spela.
Ja.
Och var helt konge. Men anyways.
Ja, det är tur vi har varann. Men det var ju första gången jag spelade bas också på någon skiva någon gång överhuvudtaget, så jag var också ganska nervös. Men det visade sig att han, Ellen, hans fru, och han spelade i samma band, och hon spelade bas i hans,
wow,
i deras band tillsammans, så att han var väldigt van vid. Annars, rockproducenter, jag kan känna att jag blir lite så okej, okay, de syntbas, okej, okay, liksom. Men han var väldigt van vid det, och väldigt, ja.
Det är från hans dagar i Eleven från 90-talet. Det är en del gamla grunge-rockare som husker det bandet där. Mm. Och de spelade ju samman då i Queens of Stone Age i många år. Natasha var ju med där.
Jesus.
Ja.
Och så spelar du en del keyboard och du är lite som multi-instrumentalist. Går det an att kalla det?
Alltså, det ordet, alltså, det är ett så märkligt ord. Men ja, just nu i Årbort känner jag mig faktiskt lite grann som en multi-instrumentalist.
Kult att stå på scenen och bara växla och ja, nu går jag bort dit och spelar lite på det. Och...
Tyvärr måste jag spela allt samtidigt. Det är det som är utmaningen. Men ja, det är kul.
Jag prövar att finna en väg tillbaka till Maiden här. Massa Maiden-fans som hör på gammal Maiden. Så vi ska höra refrängen. För där är det, jag lurer på om det är Steve Harris som med en finger spelar keyboard där. Och det är en sån synt-melodi som är... Da jeg hørte Can I Play With Madness første gang, så jeg la ikke merke til keyboardet. I voksen alder at jeg bare... Ja, det er jo det som gjør det der refrenget så kult. Og det skal vi høre på nå. Är lite sån.
Alltså är det där verkligen synt?
Ja, alltså jag har en sån där kanske det är sån gitarrsynt.
Men alltså jag för mig var inte Bruce Dickinson som sa att syntar inte hör hemma i
Jo. Det är ett klipp ifrån Östeuropa från en annan dokumentär där en fan kom bort och sa I want to play metal with synthesizers.
I would like to play the heavy metal by synthesizers.
You can't play heavy metal with synthesizers.
Yeah,
you can't play metal with synthesizers. Säger
ja.
Bruce Dickinson.
Ja.
Och så går det någon år. Och så står de har den ju sällan synlig på scenen, men de har en scenetekniker som står bak då och spelar.
Som ghost syntare som
Ja, jag har prövat eller finna sån där isolerad synt här och det är kul melodi, men jag tror det är spelat på en finger alltså. Men han var väldigt fan av sån gitarrsynt då.
Ja, alltså, för det låter lite som en synt och låter lite som en
ja, kanske
gitarr.
Det är gitarrsynt han brukar då.
Ja, men det är kanske det som är Maidens grej, men jag skulle verkligen vilja. Man kan spela, jag vet inte metal, men rock and roll kan man bara spela med syntar, det har jag sett till.
Alltså synt i metal är ju blivit svårt. Alltså det är ju dritkult. Dimmu Borgir och massa, det är ju symfoniskt nästan.
Ja, det är det verkligen. Alltså det är varierande resultat tycker jag. Ibland så går det bra och ibland så går det åt skogen.
Ja.
Men
helt enig.
Men de det som håller sig innanför. Ja, men
det
ja, verkligen. Det är inte lätt att navigera som syntist i rocken alltså, men med en sån fyr som Kjetil vid sin sida så
Så går det an.
Så hittar man rätt. Och Alain, såklart.
Nyttårssalget är igång hos Dressmann. Nå får du upp till 70% rabatt på ett stort utvalg skjorter, gensere, boxer och mycket, mycket mer. Upp till 70% rabatt vid köp av 2 eller flera varor. Salget finner du i butik och på dressmann.com.
Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för allt det regnskapsgrejne till bedriften din.
Det var enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not, and you're listening to Gammal Maiden.
Hva bruker dere? Det mye sånn gamle synta, sånn mug og sånne kule farfisa, mye sånn gamle ting.
Ja, jeg spiller jo Korg MS-20, den gammel, og Moog, også gammel, og Mellotron gammel. Men faktum at vi også intresserade av nya typer, speciellt nytt, liksom basan. Vi lyssnar en del på hiphop. Det är väldigt mycket coola nya bassyntar. Mm. Det är, jag håller på att forska på det lite. Det är inte helt lätt att hitta rätt i denna uppsjö. Men vi vill absolut inte gå för långt i den retro-grejen utan ja, blicka lite framåt.
Man håller lite på med det där. Det är en god blandning alltså av nytt och gammalt rätt och sätt i hela inspelningens grejer och både för gitarren och gäller det. Jag har ju en hel hög med gamla ampar som jag brukar. Men man brukar ju Alan sina helt moderna jag vet inte vad det är för någon grej.
Så vi blandar liksom mobiltelefon med det gamla analoga synt och det har liksom ingen så länge det hits the spot liksom. Mm.
Det har med sån den kreativa den flowen är ju det viktigaste absolut i det här studiosammanhängande och Alan är väldigt bra på att jobba i boxen alltså i datan så okay. Så det har gjort gott. Men vi brukar nog den gamla. Man har ju gammal Hammond hemma. Man har ju den gamla mellotronen.
Gammal tejpmellotron.
Och man har ju ett kirkeorgel om man vill ha det. Ett äkta kirkeorgel.
Ja, men jag såg en dokumentär att det var ett orgel
ja, det är det.
På, kan det heta mezzanin? Nej.
Ja, på galleriet där.
Galleriet, ja.
Ja.
Vi har, så jo. Bruker ju också den och så eller?
Ja, man har brukt det.
Ja.
Det är stämt annorlunda än en gitarr för det är stämt i sån gammeltestamentlig
hatch. Ja precis.
Så du måste det kräver det är lite dildal med att få det till men man har brukt den på
stämt för Kristus.
Ja, den är det. Den är stämt verkligen Black Sabbath.
Ja.
Så
första Mosebok.
Exakt, den var stämt runt första Mosebok.
Så den men du har brukt det på dina plattor här och man brukte i Årbrott huskar inte om den man brukte det på akkurat den plattan här. Det är faktiskt lite osäker på. Men man har brukt det ganska bra, ja. Och det är speciell stämning av det husorglet där.
Stämning, där har du ett bra ord i Årabrott sammanhang. Of darkness and light, om mörke och lys. Men så vet jag att du har trodd att du skulle dö innan ganska kort tid då du fick den kräftdiagnosen. Mm. Men det ordnade sig. Alltså, Hvordan var den veien tilbake til en tanke på at det skal bli mer, på et vis?
Ja, det var en spesiell tid det her. Det er jo nesten 10 år siden dette, faktisk. Det var intenst, og det var forferdelig, og vi var sammen i det her. Og det var ganske kort periode, egentlig, det året der jeg fikk en skikkelig hestakur, som satte meg ut kjempelenge, og men når han kommer ut av det her, når han først har fått dødsstempelet, og så kommer han ut av det, så føler han jo at han har fått en ny sjanse. Han har brukt opp alle kattelivene, men du har den siste igjen. Og det gir jo en slags sånn hei, sant? At du lever jo ganske ovanpå, i ganske lang stund etterpå, i mange år egentlig. Men så begynner det så smått om å gå tilbake til en slags normal. Og da så jeg at i den normalen så var det visse problematiske ting med meg selv som jeg måtte ta tak i, som kanskje var de ting og ord som gjorde at jeg ble syk i utgangspunktet, ikke vet jeg, men det var i hvert fall visse ting. Og de tingene er prosessert på den platen her. Men okay. Da viste det seg at den prosessen i å ta tak i de her tingene, det var en veldig positiv prosess, for det ga en så liksom en ny, hva skal jeg si, så ikke lys akkurat, men du ser liksom denne her en ny vegg på något vis. Ja. Som var väldigt positiv och då syns jag att den här titeln Of Darkness and Light var väldigt passande. Den är egentligen satt från Nietzsche, men det är ju han Nietzsche och snackar om de samma ting egentligen. Det har med också det har med att nå sitt fulla potential egentligen det går i.
Ja, du läste Nietzsche, gjorde du det för eller började du med det efter här kräft?
Ja, jag har gjort det för men jag förstod ingenting av det.
Okej. För det är vanskligt att förstå.
Ja, vanskligt att förstå.
Jag har prövd men
ja, dritvanskligt, men så
när man ofta man enig med på att vi sån ja, goda tankar och sån och så plötsligt en så extrem igen att man inte nej, så det blir för häftigt.
Och jag brukar så lång tid på att läsa bara i sidor. Jag fattar inte, jag läser det om igen och sliter väldigt med det, men jag har liksom inte gett upp det där då. Och då har det visat sig att med tiden, det har ju med att den blir äldre och då självklart har läst mycket andra böcker och får nya referenser. Mm. Men jag följde verkligen att i den processen med att ta tag i mig själv så i alla fall då började jag förstå Nietzsche sin tankebanor och det är inte så att jag har nu sitter här och har liksom nådd mitt potential i det hela tatt, långt ifrån. Men forskjellen...
Übermensch.
Ja, nu har jag blivit übermensch.
Men du har ju förstått att det finns ett potential.
Att det är ett potential där någonstans.
Ja.
Och om man snackar om bara mig själv eller om oss som band eller hur som det i hvert fall så är det för årabrott en del så följs att det där är... Man har inte nådd potential än. Det är mer att gå på här och det är mycket gøy och det är som en sån taubane över ett stup.
Fy fan, du lägger lista högt där för dig själv, hvis du hela tiden sträver mot ett sån yber alltså sån potential som du ska nå.
Ja, men jag tror att det kommer naturligt och det är inte så att det är sån vi må upp i en desperation. Det är så att det följer helt naturligt. Det är så att när man håller på med dessa plattorna så känner man bara kusan ja, vet du, det är mer här. Nu spelar man denna platta här, men du, man har ju mer att gå på med det där och man kan ju göra det sånt och man kan och förresten man har ju aldrig gjort det på den måten och det är en kreativ flow det där.
Ja. Vet du vad, det är du och Bruce Dickinson. Han har också haft kräft och han ja, tar lappen, kör jumbojet, skriver böcker, skriver manus till film, reser på turné med soloprojektet mitt, tillbaka till Maiden. Han har ett potential som jag känner han har nådd.
Ja, han är ju helt otrolig och jag är ju inte sån i det hela. Men i förhåll till det som jag håller på med så är det ju det. Jag känner att det rullar på och även om jag har hållit på i många år så där är så mycket mer där och det kommer mer. Så bara vänt.
Men jag lurer på hvis jag har haft kräft och fått besked om att det är nog inte många månader igen här. Och så fått det på ett vis kurert. Jag tror jag hade läst Donald Duck och lagat pop-punk alltså.
Ja.
Men du fortsätter med du är tillbaka i mörke tidvis här och så det ligger där rimligt latent
i årabrott sammanhang så är det Donald Duck och
pop-punk. Ja, det är betydligt ljusare. Ja, för det var verkligen ett skift där. Alltså ja. Det är skillnad på mörk. När man säger mörk så tycker jag det betyder också att det finns ett djup i det. Men förr så var det ju ganska negativt. Efter du blev frisk så det var inte negativt längre. Det kunde fortfarande vara mörkt men det är alltid liksom strävan mot en slags ljuspunkt. Och det är det som är hela skillnaden och det är det som också gör att det går att se en potential där. Jag har alltid gillat att lägga ribban högt för det blir roligare så men just när man känner att det finns en potential då blir det liksom det blir roligare att leva
ja.
Och det var väl det som gjorde kanske också att du faktiskt överlevde
nettopp
fy flate och för en følelse det må ha varit och så deilig att ha det albumet här nu eller? Är det en sån
ja, verkligen.
Extra gott, det tionde albumet.
Mm, virkelig. Det var full klaff.
Ja, og du holder kontakten med Ellen Johannes og jobber videre med han, eller?
Ja.
Ja.
Det skal vi gjøre, og det har vi allerede gjort. Og jeg prater med han egentlig hver uke.
Ja, men da blir det mer da.
Ja, det gjør det altså.
Ja.
Men,
Wembley, ja.
Det blir gøy.
Det blir gøy. Det gleder vi oss til.
For en helt vill historie. Du bare ble med dit. Og hang med de gutta der altså. Det ikke litt rart å sånn der... utenforstående inn I den der bobla deres ja. Dave Grohl, Josh ja. Homme-gjengen der, de virker så
ja, det
så tettpakka gikk det an å få komme inn I den der bobla deres?
Ja, det gjorde det og jeg var vel den eneste utenom de 150 amerikanerne som var der, som jo var familiene og disse rockstarsene og livvaktene og hele det der
Herregud.
Så når Men det gikk, og det var veldig spesielt og veldig morsomt, og jeg føler meg veldig privilegiert som har fått det der. For det er noe iblant, når en kommer inn blant disse folkene, så forstår en jo hvorfor de har blitt så fremgangsrike som de er da. Sånn som Dave Grohl, han har en veldig positiv drive og energi som kommer ut av han. Som en kanskje merker til en viss grad når du ser intervjuer med han og så, men når du møter han så forstår du at ja, ok,
det var det. Det smitter over på folk rundt og...
Virkelig,
ja.
Virkelig. Og mange av de andre jo på samme måte nå. Og de jo morsomme karakterer, og jeg sto jo med han fra ACDC rett før han gikk på scenen. Altså,
det var Brian Johnson.
Brian Johnson, ja.
Ja.
Akkurat før han gikk på scenen faktisk Så da på Wembley så har de sånn backstage så langt vekke Altså alle har jo vært sitt rom der da Green rooms, men det jo kjempe langt borte Så de har et sånt telt som bak scenen som backstage Med en bar Og så det en ny bar faktisk ved siden av scenen men uansett, i denne her baren så står jo han og Brian Johnson da Og snakket I vei, og han er mye kortere enn meg for å si det sånn
ja.
Så jeg og prøvde å forstå hva svart ned han sier for noe, for han har så bred dialekt.
Ja, ja, ja.
Og så, og han preker I vei og slår spøker, og holder det gående, og jeg står bøyd overfor han, og prøver å konsentrere meg hva han I all verden sier, og så bare, oh, I gotta go, og så rett på scenen, og så spiller de Let There Be Rock. Ja. Men da han akkurat lik da, foran 90.000. Det ingen forskjell på han bak der, han skal gjøre den, og han som står på scenen, men han har full kontroll på 90.000 folk, og så det Let There Be Rock.
Der har du jo en sånn figur, altså hvis du har sett Brian Johnson møter, tror jeg heter det, ligger på NRK.
Mm, jeg har sett den. Kjempebra.
For en koselig kar, det bamseklemmer, og det nydelig fyr.
For så det med mange av disse her,
ja.
Jeg vil si generelt sett, disse her største stjernene, så det... De var veldig fine, alle disse gamle rockerne.
Nei, men fy flate, kudos. Du må være den mest sosialt intelligente nordmann som finnes, hvis du klarte å gå inn I den foyeren der og bare være der uten at det ble kleint.
Ja, jeg greide det.
Du passer bland de der folken der, Kjetil.
Ja, men takk.
Det enda som alle lyssnare förmodligen sitter och tänker nu liksom, fast var Bruce Dickinson var han där?
Ja,
Ja. Nei, som jeg nevnte Nei, de var ikke der altså Iron Maiden var ikke der Men jeg tror nesten alle andre
Jeg tror ikke Maiden og Foo Fighters har noe særlig link Men det hadde vært jævlig kult da Vi har holdt på I over et time altså Jeg bruker å ha med slutten på låta Som Karin fikk lov til å velge låt Det ble Can I Play With Madness Vi tar avslutningen og så må vi oppsummere litt her Genialt, og start og slutt på samme måte.
Herlig reverb der.
In medias res. Men, for å reise, nå har vi vært innom jækla mye.
Ja.
Viktigst av alt, 10. albumet til Årebrott, Of Darkness and Light. Storfest I kveld, har jeg skjønt, med lytting. Og,
ja, lyttefest på Vaterland I kveld.
Ja. Sånn skal det være.
Og slipp.
Ikke noe heroin, ikke noe kokain, ingenting. Det nei, bare det ble, pils.
Nei, Det ble slutt med Iron Maiden som soundtrack med sånne GHB og Heimkok-party i Haugesund på 90-tallet.
Det blir vodka shots.
Du kan takk Iron Maiden for at du ikke ble narkoman.
Det er jo godt oppsummert.
Ja, nå drar jeg det langt her. Men kult at begge to husker liksom første Maiden-møte og er inspirert egentlig av den epoken. Da. Så,
ja, men faktisk.
Lykke til med release, begge to, og med barn og greier. Er det en eller to? Eller?
To
stykk. Gratulerer med det, og gratulerer med album. Tusen takk for besøket, Kjetil og Karin.
Takk for at vi fikk komme.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
I would like to play the heavy metal by synthesizers.
You can't play heavy metal with synthesizers.
Yeah, I want.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.